Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Denna podcast presenteras av Skorönne. Skobutiken med personlig service.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Pappa och Rogge och jag tror de har ju ändå gjort något stort för klubben liksom, och de var väldigt stora där, och det är ju bara kul att jag och Lukas har fått komma upp i A-laget båda två också och föra Älvenäs vidare.
HV71 avgjorde i förlängningen och vann i två raka matcher i åttondelsfinalen mot Rögle. Därmed är Rögles säsong över. Men vår säsong är inte över. Röglepodden lever vidare och vi ska ta ett grepp här och nu. Vad händer? Hur ser truppen ut idag? Där startar vi den här Röglepodden. Linus Alin, Daniel Roth, Mattias Hjelm. Nu kör vi.
Vi är vidare i slutspelet alltså.
Ja.
Vi alltså.
Ja.
Poddslutspelet rullar vidare.
Poddslutspelet rullar vidare, men det blir kanske inte så mycket fokus på de hockeylag som är kvar i slutspelet.
Nej. Grattis till oss i alla fall. Men vi kan väl börja med, alltså nu. Det brukar ju, min erfarenhet i alla fall är att när silly season startar så brukar det vara någon slags vakuum första dagarna. Att det blir tyst, och det beror ofta på, precis som denna gången, att spelare, ledare, sportsliga ledning har någon slags avrundning där man har fystester och man har individuella samtal med spelare och så då från ledningens sida. Och det är precis det som händer i Rögle just nu. Men det tog bara två dagar från säsongens slut innan den första silly season-händelsen blev officiell. Och det är ju då att assisterande tränare Roger Hansson lämnar.
Just det. En riktig trotjänare får man väl säga. Men jag ska bara fylla i att det känns som att ni får vara lyssnare. För att ta det här med en nypa salt. Det finns ju risk att när ni lyssnar på detta är det inaktuellt. För det kan ju vara så att Rögle liksom skyfflar 12 man om en halvtimme. Det vet vi inte. Det finns ju risker med det här, och pratar i aktualitetstermer så kan det ganska snabbt vara gamla nyheter. Men än så länge känns det som min känsla också, och ska bara säga att jag tror att de vet, är väldigt klara över vad de vill med spelare, men allt ska väl göras i rätt ordning. Det kan mycket väl vara så att det är spelare som inte ska vara kvar, som man antingen inte har hunnit ha samtal med eller inte liksom velat gå ut med det. Så att jag tror att det är ganska mycket klart som inte kommunicerat.
Absolut. Men Roger Hansson är kommunicerat i alla fall. Han ska till Schweiz och Zug, där Dan Tangnes, förra rödetränaren då, är huvudcoach nu. Där ska Roger Hansson få en roll som utvecklingschef för vad det väl klubbens U17 och U19 och deras lag som spelar i B-serien så att säga. Så det är ju ett en häftig utmaning som väntar honom, och någonting då som såklart betyder att Rögle måste ha in en ny assisterande coach. Vilket innebär att plötsligt är det en lucka även i ledarstaben. Så Chris Abbott, sportchefen, har nog att göra från och med nu. Ja, det har han säkert haft innan, men speciellt nu då när säsongen har tagit slut. Och det brukar också vara så att efter den här veckan som vi är inne i nu så har ju spelarna semester. Och då då bryts många band och man säger hej då, och sen så är många rätt svåra att få tag på också. Så jag tror att det är mycket som ska städas av den här veckan i form av möten och beslut och allt vad det nu är.
Roger Hansson nämnde ni, trotjänare, lämnar alltså. Vad betyder det? Och det kom väl ändå som en något av en överraskning här.
Ja, men vi tittade på varandra och sa den såg man inte komma. Min känsla var nästan lite så här maffiastuk. Alltså att Roger Hansson har ju varit i Rögle i 100 olika roller. Det var han som gav Abbotts chansen i Sverige. Jag har mycket svårt att se framför mig att Chris och Cam skulle ta bort Roger. Inte för att han liksom är dålig, men det känns som att det finns ett starkt band där som går, ett lojalitetsband som går långt tillbaka. Så att av många skäl så ser man inte den komma. Plus att Roger har varit i Rögle väldigt många år, som sagt i många roller. Jag har intervjuat honom som sportchef och som marknadschef och så gammal som spelare är jag nog inte, men som tränare i alla fall. Men det kan man väl säga, det är väl en hedersman som lämnar klubben, som vi har i vår roll haft mycket glädje av alltid. Ett värdigt bemötande. Det är sällan det händer att man får huvudet avblåst verbalt genom åren, men jag kan inte minnas att det har hänt med Roger Hansson.
Nej, han har alltid uppträtt tillmötesgående. Oavsett vad han har tyckt och tänkt om vad vi har skrivit och sagt, så har han alltid kommit med, ja, i princip ett leende och ställt upp på intervjuer. Aldrig varit några problem där.
Ja, framförallt en värdig representant för klubben. Det är väl det är mycket, mycket liksom know-how liksom som går förlorat med honom. Men samtidigt är det kanske så att det är kanske inte fel heller. Han har varit väldigt många år i klubb och det händer nog väldigt mycket i den hockeybubblan hela tiden. Det är väl inte fel att få in lite nytt blod i en tränarstab. Och kanske, vi kanske återkommer till det, men framförallt efter en säsong som denna också, som har varit extrem åt många håll. Om man vill kicka en riktning, kanske hitta en lite stadigare resa, så finns det ju säkert förbättringsområden på sina håll.
Vi kommer ju att prata en hel del om Silly-läget, eller det vi kan prata om i Silly-läget senare. Ska vi avvakta med fler namn i truppen och in och ut vad vi tänker och tycker och tror och spekulerar? Eller är det någonting redan nu som ni vill föra fram innan vi går tillbaka ett steg till det som vi just har sett?
Nej, men vi kan väl bara säga att på ett ungefär är det väl så att hälften av spelarna sitter på utgående kontrakt, va? Och hälften har kontrakt. Men det enda man väl med någorlunda säkerhet vet är att inte ens det betyder någonting, för att det finns spelare som har kontrakt som säkert kommer att få en oväntad chans i ett bättre sammanhang helt enkelt. Men det finns garanterat också spelare i truppen som har kontrakt som Rögle av olika skäl inte vill fortsätta samarbeta med, som man kommer att bryta med ändå. Så att de där kontrakten ska man nog... Det är inte så enkelt som att man har kontrakt och man är kvar.
Då tycker jag att vi tar det nu. Vi tar kontraktsläget, Linus, för du har koll på det.
Ja, det finns en artikel också, sammanfattning på hd.se ute, liksom spelarna som kan lämna Rögle. Men precis som Daniel sa, så är det ju en sanning som är väldigt bräcklig, kan man säga så. Nej, men inte ja. Särskilt säker ändå på något sätt. Men...
Det finns ju också många som har kontraktsmässiga outs som har rätt att bryta. Även om man har ett långt kontrakt så har man ofta öppningar mot, av olika skäl, att man kan öppna för att flytta till Ryssland till exempel. Så att, eftersom man inte har sett de kontrakten så är det ju jättesvårt att spekulera kring dem.
Det är det. Men de som är utgående då i alla fall, jag drar dem rätt upp och ner helt enkelt. På målvaktssidan, Ville Kolpanen. Backsidan, Jonas Arnelöv, Allen Bibic, Eric Jelina, Craig Shearer och Ben Yauds. Och sen har vi forwards, där är det Linus Sandin, Daniel Widing, Matt Carey, Trevor Mingoya, Lukas Elvenäs som då redan nu är på lån från Las Vegas den här säsongen. Så är läget, och det kan man säga också att de som sitter på väldigt långa avtal i Rögle är Mattias Sjögren och Ted Brithén, som har 3 respektive 4 säsonger kvar på sina avtal. Och där är väl ett helt gäng av dem som har utgående som vi kan kalkulera med att de har gjort sitt i Rögle.
Ja, men så är det ju. Som sportchef så plockar man ju ner de dyrbaraste grejerna från fönstret. Det sker ju ofta i oktober, november. Går det förbi där så ger man ju ofta upp spelaren eller inser att han är förlorad till en annan klubb, som verkar vara fallet med Linus Sandin. Så att, det är väl rimligt att anta att det är inte många av de utgående kontrakt som Rögle kommer att slåss för att behålla Vad ska vi spekulera i att Ahnelöv, Widing är väl två kontraktslösa som kanske kan bli kvar?
Mattias, du pratade ju med Jonas Ahnelöv efter förra matchen. Där gav han ett rätt intressant svar om framtiden, eller hur?
Ja, det får man säga. Jag haffade honom snabbt. Han var på väg hem och han var stressad, skulle iväg hemåt. Och jag gav mig ändå 2 minuter av sin tid där. Och på slutet så frågade jag honom om hans framtid, och det visste han ju då såklart inte någonting om, men han
det
sa
vet
också,
ingen, så här, märkligt nog är det ingen som vet ingen, någonting.
Nej, så är det.
Framförallt är det ingen som överhuvudtaget har tänkt tanken vad de ska göra nästa säsong. Det har jag inte ens funderat på.
Nej, det. Jag kan säga så här att jag hade ju haft väldigt mycket tankar om jag hade varit hockeyspelare.
Lögndetektorn hade gjort frivolter om de hade varit kopplade till
jag så. Hade inte kunnat vifta bort det.
Vi kan slå fast
att jag skulle ha sagt, jag tänker på det hela tiden. Men ja, det är jag är inte spelare.
Vi kan slå fast att det är den sämsta hockeylugnen av alla. Att jag har inte ens börjat fundera på nästa säsong. Jag ska kanske flytta runt halva jorden, men jag har inte ens börjat fundera på det.
Nej, jag tror vi är eniga i den. Jag håller det där som en sanning, det du sa nu, Daniel.
Härligt.
Nej, men han, Ahnelöv då, han sa i alla fall att han jättegärna skulle stanna kvar. Men också då att de är långt ifrån klart. Det hade bara varit lite småsnack och så. Sen är det vad det är efter ett uttåg på det sättet. Man kan inte stå och pumpa spelare på spelare hur länge som helst om samma frågor och vara allmänt trygg. Man får ha lite respekt för läget också, känner jag där. Men ändå, intressant svar i det lilla som jag kunde prata med honom om.
Det är lite som i sådana här gamla, Hjelm, du är så gammal så du minns programmet Vem tar vem i tv. Det är lite så här relations...
Adam Alsing, va?
Ja, men jag vet inte. Linus fattar ingenting.
Nej. Jo, men det var väl Adam Alsing och Agneta Sjödin, var det inte det?
Låt oss inte dröja vid just den detaljen. Det jag skulle komma till var att det är lite så här ett spel så här år, så att man vill inte visa sig för intresserad. Alltså det är ett förhandlingsläge, så därför blir Ahnelövs svar lite annorlunda. I vanliga fall säger man, jag vet inte, jag har typ 4 miljoner intressanta alternativ, och det får vi se. Man brukar inte vilja liksom visa hela sin hand vad man vill. Det är mycket möjligt att han har andra grejer också och på sin lista. Liksom. Men han gav ju ett ganska ärligt svar där, annars är det ju mycket så här... tjuv och rackarspel. Jag tror det är många som kanske är väldigt intresserade av någonting men som inte säger det rakt ut för att, av förhandlingstekniska skäl.
Parentes, kan det vara så att Ahnelöv visar halva handen och att det redan är klart? Att det var därför han sa som han gjorde?
Det,
eller att det är detaljer som återstår? Att det är jättenära?
Det är inte omöjligt. Att, om han hade haft någonting att förlora på att säga så tror jag inte han hade sagt det.
Jag kan tänka på att han också har en status som gör att han kanske inte påverkar sin lön åt något håll genom att säga en sån sak.
Nej, vi ska inte nörda oss ner oss för djupt i just hans. Men 2 saker. För det första verkar han vara en ganska... vad säger man? Sjåsfri, ganska liksom lös och ledig man som säger vad han tycker. Och verkar inte så bekymrad av att spela spel. För det andra är han ju något så ovanligt som en ganska ung 2-barnsfar, tror jag. Han har 2 små barn. Åtminstone ett. Vilket kanske gör addera någonting att vara i en mindre stad har ju kanske visat sig vara trevligt med småbarn. Kanske trevligare än att bo ensam i Ryssland och pendla 300 mil till varje match.
En annan. Du ser ut som att du ska säga något, Linus.
Ja, är det verkligen 300 mil till varje match?
Det kan ju vara ännu mer också.
Ja.
Byta världsdel för...
Men apropå rutinerade spelare, apropå öppenhet och annat. Daniel Widing har ju varit tydlig egentligen hela vägen, tycker jag, om att han vill gärna stanna i Rögle. Spontant, vad känner ni kring hans framtid? Är det någon man bör förlänga med?
Ja.
Jag tycker faktiskt att de här 2 matcherna mot HV bevisade att han bör vara kvar i Rögle nästa säsong.
Ja.
Ja, men jag är på ert sida. Jag håller med, han förkroppsligar mycket av liksom det som de vill göra, och jag skrev redan efter hans ordet som jag myntade var barslagsmåls fistbump turné när han gjorde mål, han höll på att slå av 7 handledare i båset. Alltså de känslorna han visar och liksom skickar rakt upp till folk som ska köpa säsongskort och på något vis ska engagera sig i den här klubben. De är ovärderliga. Jag tycker att han på alla vis har förtjänat att få en säsong till trots sin liksom, i sammanhanget höga ålder.
Nu känns det som att jag får någon sån här déjà vu eller någonting. Stod vi inte och pratade ungefär så här för ett år sedan om Daniel Widing och så valde de att ändå nej, tack och hej, du får söka lycka någon annanstans. Så börjar han i Djurgården och sen, nej men det kanske var lite dumt. Finns det risk för en repris här nu? Eller minns jag fel för det första?
Nej, du minns helt rätt. Jag tror faktiskt att Chris Abbott har lärt sig den läxan. Och det ska jag också säga att liksom mina öron i omklädningsrummet, vi har väl varit inne på lite av det, vittnar just om att det är ju väldigt mycket, det är väldigt många ribbor som har höjts, kravmässigt som har höjts och allvarsgraden har höjts. Och det, de två personernas liksom Widing och Arnelövs inverkan på att då och då sticka hål på ballongen och lätta på trycket, att de har varit otroligt viktiga för den allmänna liksom stämningen och för många människor i det omklädningsrummet.
Sen ska man inte underskatta heller värdet av att det är två svenska spelare i ett omklädningsrum som vimlar om nordamerikaner. Det väger ju också in en del att Rögle har ett av SHLs vad säger man? Mest täta lag på nordamerikaner.
Ja, ja.
Och det är också viktigt att behålla den svenska prägen på truppen såklart.
Ja, men det är ju stora liksom hockeyprofiler båda två. Man har skickat hur hockeytokigt den är i Ängelholm, skicka Trevor Mingoya och Matt Carrett var på Storgatan, så tror jag inte att de behöver snacka ihjäl sig. De blir inte igenkända av alla. Arnold och Widing är ju mycket starka liksom personligheter i de kommunicerar mycket med sitt sätt att vara och sitt sätt att spela på.
Något som tangerar det där och som jag vill flika in och lägga till här, vilket inte är så viktigt när det skrivs kontakt kanske, det som avgör om det blir eller inte, men jag tycker ändå att det här är också två personer som är två ambassadörer för Rögle utåt, och det är det jag menar tangerar lite grann det du säger. De har en hög igenkänningsfaktor, men också sättet att prata, hur de hanterar media. För media kommer man inte undan hur man än vill det. Och det där är inte två klyschfabriker. Det där är två stycken som har någonting att säga också, som också skapar någonting mer för klubben Rögle.
Jo, men det är det. Och det är inte bara media, tror jag. Jag tycker man har hört många historier från vanliga människor som har sprungit på Widing någonstans. Och det är två människor som tycker om, andra människor tycker om att prata liksom, så att jag tror de är, som du säger, viktiga liksom ambassadörer för klubben.
Fler spelare då, Ben Jones kan vi väl räkna bort, va?
Det kan vi göra.
Det kan vi göra.
Craig Shearer, han pratade ju också med i en tv-intervju efter matchen, och han ville ta med sig ett beslut hem, fundera på det hemma, hur han ska ha det med framtiden.
Ja, men det har vi ju slagit fast redan i höstas, att han är körd, och den som påstår något annat är fel ute. De dörrarna stängde vi åt honom redan i höstas. Han är ju long gone.
Allen Bibic?
Kantboll. Tycker att han är en av, när liksom båten börjar gunga rätt så kraftigt på slutet, så tycker jag att han var en av kanske 3-4 som stod stadigast i mitten utifrån sina förutsättningar, men ändå tveksamt, haft en ganska liten roll. Jag gissar att om man har en spelare i den som får de minuterna, så kanske det är en annan typ av spelare som man kanske på 1-2 sikt ser, en sån som klättrar upp och spelar liksom 22, och det tror jag inte att de ser i Allen, så att 30-70 kanske. Nu spekulerar jag bara.
Ja, absolut. Erik Jelina då, jag kan gå in och börja kommentera där. Jag tycker att det finns mycket hockey i honom, och det har jag varit inne på tidigare. Han har också varit väldigt viktig för att få fart på powerplay i Rögle. Det har varit mer än tydligt. Fantastiskt skott, farlig. En svaghet som jag tycker mig har sett, och inte minst i matcherna mot HV, för långsam.
För omständig. Jag vet inte, med den pengen som han, jag gissar att han kommer att kosta Rögle, så är frågan om man gör den chansningen efter att ha sett honom de här matcherna. Det är klart att han, som du säger Mattias, han har sitt skott, han är vass i powerplay, men som en riktig spetsback i SHL är han ju inte i nuläget.
För slarvig också ska jag lägga till.
Jag ska vara kategorisk som du kan vara, Hjelm.
Som, lät som bara du kan vara, ungefär, ja.
Tvär nej, skulle jag säga. Han blir inte alls den slutspelsklippa som han förmodligen hade betalt för att vara. Jag tycker hela auran, liksom, han hade ingen aura som lös, som det lyste kring. Han såg inte ut, han sprudlade inte av energi. Han såg trög och långsam ut i alla moment. Jag har inte sagt, men han, när jag ser honom i ansiktet, det är väldigt perfekt. Så ser han nästan ut som om Almen Bibic och Jaromir Jagr hade fått barn, så hade han kunnat se ut som Eric Jelinek.
Ja, okej.
Okay. Det var en...
Det var en udda metafor.
Okej, men han ser ut som en hybrid av de två i alla fall. Det har man inte sagt att de två har någon negativ arm, men jag tycker att Jelinek kom in med... Det fanns inget riktigt lyster kring honom. Jag hade förväntat mig något helt annat här.
Forwardsidan, Linus Sandin har ju varit inne på. Sägs ju vara klar, och det har vi också haft uppgifter på för HV71.
Vi kan gå vidare.
Ja, Daniel Widing har vi pratat
gjort.
Om. Ja. Det har han, ja. Daniel Widing har vi pratat om. Lukas Elvenäs har vi pratat om. Där kan det ju bli att han åker över nu.
Det är ju känslan. Att han är sugen på att testa spel i AHL nästa säsong.
Matt Carey, Trevor Mingoya. De två vi inte har pratat om så här långt.
De blir inte kvar, det här mixet.
Nej, inte någon av dem. Vad var det du kallade Mingoya för? Tomteblås, Daniel?
Att han, ja, kom det sprakade och... ut av helvete de första sex matcherna, och sen slocknade alltihopa.
Jag har ändå lidit lite med Mingoya, alltså, för att jag tycker att han har, speciellt i de senaste matcherna, försökt liksom att tackla sig tillbaka in i målform. Om man nu kan göra det, verkligen liksom... försökt att slita för att få utdelning, men sen har han haft något bort, ett mål, något skott i undersidan av ribban och sådär, men det vill sig liksom inte riktigt. Jag tror att han kan säkert hamna i något annat SHL-lag eller en toppklubb i Allsvenskan.
Oskarshamn kanske.
Precis.
SHL-nykomlingen Oskarshamn till hösten.
Mm.
Ja, jag tror också att de kommer att knäppa Timrå.
Det är nära Västervik.
Mm.
Men jag håller med dig. Om man nu pratar om Ale Bibi som någon slags som stod mitt i båten när det började gunga, så tycker jag att han är inte jättelångt ifrån där. Han var inte den spelare som man kanske hade förväntat sig att han skulle vara, en producerande spelare. Men han försökte i alla fall lägga någonting på bordet när det blev playoff. Han täckte tunga skott, och jag tycker att det är, man kan inte anmärka på hans liksom ambitioner, men det räcker inte för att få ett nytt kontrakt i en liksom andra tredje enhet där han ska vara.
Nej, precis. Ser man på rollerna som man måste ha när man sätter samman en trupp, så ska han ju vara en producerande spelare, och det var han i början, men han var det inte på de kommande 25 matcherna efter det, och det är ju svar nog på våra frågeställningar här. Och Matt Carey kom in och fyllde väl en funktion nästan längs hela vägen med sitt fysiska spel, och gick över styr i den där Malmö-matchen när han sänkte Carl-Johan Lerby och blev avstängd. Fick det avslut på säsongen. Och det känns som, när vi pratar också om truppsammansättning, alltså ha svenska spelare och så känns det som att han är liksom för mycket i för mycket kantboll för att man ska satsa vidare där.
Absolut. Var vi igenom alla då? Vi har målvaktssidan också.
Ja, målvaktssidan glömde jag bort. Ville Kolpanen.
Målvaktshjälmen, välkommen tillbaka.
Ja, ja, Ville Kolpanen. Min kära finske landsman. Nej, hur man ska uttrycka det. Skön människa, men lär väl inte bli kvar.
Det blir inte fler Kolpa-shower i Linda Arena i alla fall.
Nej, så känns det inte. Och han har väl... från hans synvinkel, återigen, och bara gissar, jag får prata med honom efter matchen också, och sa han att ingenting var bestämt, men man har ju märkt att han inte har varit nöjd med situationen, varit i skuggan av Justin Pogge länge, och är väl säkert sugen på att dra vidare och bli uttalad första målvakt någonstans.
Ja, och Pogge har ett år kvar på kontraktet med, och tror inte att ledningen är jättenöjd med målvaktssidan och den sett ut. Så det är nog låga odds på att det är två nya målvakter till hösten. I min spekulation.
Hoppsan.
Ja, och när vi ändå pratar om Justin Poggi, först ska jag väl bara lägga till som en parentes att jag inte är finländare. Jag har bara haft ett lite sådär gott öga till Ville Kolpanen, ifall om någon undrade.
Okej, jag stod här och var lite osäker.
Vänta nu här. Alltså, vi måste dröja kvar. Men det är Daniel sa. Du tror att det blir två nya målvakter?
Ja, det tror jag. Nej, men jag tror inte att ledningen är nöjd med det målvaktsspel som har varit under säsongen. Och där är ju Poggi en tungt bidragande faktor. Jag tror att de vill ha en... Det snacket har man hört länge, att Rögle vill ha en... satsa på en målvaktskanon till hösten. Det är ju stans sämst bevarade rykte är väl att Anders Lindbäck är klar. Det har varit i flera månader. Det tror jag inte stämmer. Men jag tror att Rögle vill gå hårt på en tung målvakt.
Anders Lindbäck är ju vara eller icke vara ett typiskt sådär... korvaluan utanför Ica-rykt i Ängelholm. Men jag tycker de är rätt härliga faktiskt. Ja,
eller som när Carlsberg skulle ta över hela Rögle en gång för många år sedan, var ett vilt rykte. Sådana rykte biter sig fast.
Liksom. Nu måste jag få kliva in här.
Ja. Och det, men jag ska bara säga med Poggi att då tror jag att satsar man på en...
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Tung första målvakt, så är inte Poggi andra målvakten. Det är en målvakt i den åldern som ska spela. Då tror jag att man ser framför sig att då får han spela någon annanstans. Och så har man en annan slags backup i så fall.
Nu har jag så mycket jag vill säga. Jag stampar här alltså.
Ja, men kör. Det är ingen som stoppar dig. Finen.
Jo, finen. Ni har stoppat mig länge nu.
Kom igen, Finen.
Var börjar jag? Lindbäck eller Poggi?
Börja med Lindbäck tycker
Lindbäck.
Jag.
Alltså... jag har en extremt bra källa som inte vet om att den här personen är en källa som har försagt sig lite grann. Jag tänker inte nämna hur och på vilket sätt och varför.
Det låter jättebra att du inte ska göra det.
Nej, precis. Men det, skulle man veta hela storyn skulle det vara ganska kryptisk. Vi vet den.
Vi vet den. Mm.
Men utifrån den så skulle det förvåna mig extremt mycket. Extremt mycket om Lindbäck hamnar i Rögle. Han är på väg åt ett helt annat håll. Åt ett helt annat håll. Och så stannar vi där. Släpp Anders Lindbäck. Tänk någon annan, säger jag. Jag äter upp den mössan om jag har fel i det här. Släpp Anders Lindbäck spåret. Det blir inte Anders Lindbäck i Rögle.
Är det inte en sombrero du ska käka?
det är den han ska äta upp. Ja.
Och över till Justin Poggi. Jag vill kommentera där också. Jag tror precis som du, Daniel, faktiskt att... blir han kvar, ja, då får han finnas och vara andra målvakt. Han visar sig att han höll inte. Det var inte bara han som gjorde misstag mot HV71. Det ska jag slå fast direkt. Alltså borta, det var mycket misstag från backar och det var slarvigt. Och det var slarvigt försvarsspel från forwards. Och hemma, alltså det fanns andra spelare som gjorde misstag. Men summa summarum, släpper man sådana mål som man gjorde mot HV71 borta, spelar ingen roll om man gör 1000 fantomräddningar efter det. Håller inte. Tittar vi på hemmamatchen mot HV71. Man får inte släppa det första målet han släpper. Man har en 3-0-målning, 3-0-ledning. Och han släpper med frisikt. Håller inte. Det går inte. Man måste ha en stabilare målvakt i ett slutspel om man ska gå någonstans. Sorry. No offense, men tyvärr.
Nej, men jag tror att det är en ganska enkel fråga. För att de vill ta nästa steg. De har tagit stora kliv i vinter. Nu vill de ta nästa steg. När de analyserar sin målvaktssida så blir betyget underkänt. Och då måste man agera. Och det är jag rätt säker på att de kommer att göra.
Om vi då fortsätter på den här HV-serien som vi ändå ska säga några ord om. Som jag var på väg in och så blev det en liten parentes med alla spelare i laget och så.
Ja, men vi är där.
Vi är där. HV71, ja, vann i två matcher. Första var ingenting att diskutera. Vi får lägga till där också att Rögle har haft väldigt otur med skador. Inte otur med avstängning, för det är sån där sak styr spelaren själv. Men sjukdomar också. Och viktiga spelare borta. Så ett... decimerat Rögle borta mot ett HV71 som vet hur man spelar slutspel, kokande Kinnarps arena. Inte så mycket att säga om. Däremot returen, match 2, 3-0-ledning med en målvakt i andra lägret i HV71 som är ännu stabbigare, ännu slarvigare, har en ännu sämre dag. Att inte ta vara på det, det var inte bra. Rögle skulle givetvis ha vunnit och kvitterat och sen hade kanske HV då avgjort i tredje. Men andra perioden hemma mot HV71 med det publikstödet i ryggen, man kan inte få bättre, ska ju sägas. Att man inte kunde knyta ihop det där, det var ju... Det måste vara göra väldigt ont i Rögle-lägret.
Jag hade ju en litet liksom resonemang inför att jag tyckte att det var lite fördel Rögle. Men många förutsättningar blev inte som jag trodde. Jag hade inte räknat med 7-8 frånvaro och besked i Rögle. Lite för många skador på fel spelare. Sen tycker jag att ska man lyckas i ett slutspel, det är häftigt att se vad som händer när det blir slutspel. Där lagen liksom bekänner färg och ska bli sitt bästa jag och göra sina bästa matcher för säsongen. HV måste ha gjort det. Blev otroligt imponerad av sättet som de liksom lyfte sitt kollektiv på. Med Rögle så blev det ju inte så. De spelade inte sin bästa hockey för säsongen i slutspelet. Det fanns en del förmildrande omständigheter. Andra inte så mycket grejer som de får ta på sig själva. Men de gick ju... Det kändes som två väldigt jämna lag när man stod inför. Men de reste liksom åt varsitt håll när det väl blev slutspel. HV växte, Rögle krympte.
En rätt intressant också lärdom såklart att se vad kommer krävas. Rögle pratar om att vinna SM-guld. Vad kommer krävas i det långa loppet för att man ska nå så långt och kunna gå alla de stegen. Kolla på, som du är inne på, kolla på HVs kvalitet. Och skillnaden också på HV när de spelar grundserien, de matcher man har sett dem där. Jämfört med nu, 1/8 i Kinnarps. Det är ju...
Det var ett finallag.
Ja, men lite natt och dag, herregud. De kommer ut och bara trampar igång. Tedenböj liksom åker runt som om det vore allmänhetens åkning i Rögle zon. Och snabba
Simon
byten, bra fart. En back i Lettonen som var... vansinnigt bra i båda mötena liksom det, och du ska säga att du hade ändå liksom, som du är inne på Mattias, HV en målvakt som inte imponerade. Tänk med en sån riktig pangmålvakt i kassen i ett lag som HV har.
Ett guldlag med en annan målvakt där.
Ja, men jag bara menar, tänk i långa perspektivet. Vi har intervjuat jättemånga spelare här nu inför slutspelet. De som varit med innan så här, det är en annan typ av hockey i slutspel. Alla växlar upp lite, nivåerna höjs, domarna släpper mer grejer. Intressant att se det så här på nära håll när man har följt Rögle en hel säsong också och jämföra. Okej, är detta klyschor eller vad är det som händer i slutspel? Det är inte klyschor. Det händer skitmycket bara över natt.
Det tyckte jag var nästan det häftigaste med hela säsongen. Så jag menar, vi har stått här många veckor och pratat om det skiljer 11 poäng mellan 11 och 1. Vilket lag som helst kan vinna SM-guld. Jo visst, spolar fram bandet 1,5 månad. Idag är det ju skilda världar mellan de bästa och de sämsta. Otroligt häftigt att ha sett hur de här degklumparna har bara blivit till urstarka
frallor.
Jag vet inte vad jag är på väg nu.
Också,
men ni fattar.
Grovbröd.
Också när vi var inne på Silicism, vad behöver Rögle? Tänk bredd i truppen. Fler kedjor som kan leverera, kliva fram. Bra målvakter. Ännu bättre backsidor. Det finns ju jättemycket att tänka och fundera på kring framtidens lagbygge i Rögle också. Att man har till exempel nu varit enormt beroende av Ted Brittens kedja. Håller det ett slutspel för att gå hela vägen? Nej, det gör det inte. Då måste man ha större delaktighet och så vidare. Så,
Man bara slår mig också. Alltså titta på en back som vi har under säsongen. Först funderat på, okej. Håller han, men det finns någonting där till att växla upp och bli en av hela ligans mest intressanta backar. För att sen, och ja, vadå? Cody Curran. Vad händer med honom? Alltså så mycket slarv och plockande med pucken och schabblande och skott som inte kommer iväg och passningar som går helt fel. Alltså vad händer med hans slagstyrka? Och är det så här han reagerar när det blir... när det hettar till? Eller tillskriver man det hans första säsong? Nästa säsong blir en helt annan sak. Jag vet inte.
Ja, men jag var inne på det vi snackade om det under matchen där, och jag tror sa något sånt att, men så här har han ju spelat hela säsongen med de här marginalerna, hållit i och inte fått iväg skott. Han kommer inte sluta med det, för att det är åttondelsfinal 2. Alltså någonstans skördar man ju frukterna av liksom sina rutiner när man kommer till andra åttondelsfinaler. Där måste du veta mer vad du får av dina spelare än vad Rögle fick. Det var ju High Chaparral på vissa håll. Liksom. Det var upp och ner och fram och tillbaka. Och Cody Curran var ju en av dem. Liksom. Han var -3 i första. Och jag tror man måste komma till slutspel med ett... om man ska kunna gå längre med ett mer färdigt lag där du vet vad du får. Men att titta på det HV-laget, det var ganska många. Det var inte så långt mellan liksom deras... det var väldigt höga liksom lägsta nivåer hela tiden. I Rögle hade ju den kartan sett ut som ett EKG på speed.
Jag var också alltså rutinen som man också har pratat mycket om. HV kommer underläge med 3-0 på bortaplan i en åttondelsfinal. Är det någon som faller det laget igenom för det? Nej, man behåller ju lugnet och jobbar metodiskt, tar sig tillbaka in i matchen, hugger på chanserna. Där finns någon slags trygghet inbyggt i det laget. Och det är väl mycket tack vare att man har varit så långt fram tidigare säsonger.
Vad sa jag när det är 3-0-hjälm? Och du sa, det är klart, vi åker till Jönköping.
Då sa du det. Nej, det här är inte klart alltså. Det här kan HV vända. Ja, det erkänner jag gärna. Jag trodde verkligen att det var stensäkert. Alltså med den målvaktsinsatsen i HV71, 3-0, publiken som jag var inne på tidigare, helt magisk ljudnivå. Och så bara, okej. Jag trodde aldrig man skulle kunna släppa det. Har man sett Rögle under säsongen också, så har det ju ändå varit få gånger man har släppt såna här ledningar.
Ja, men det var väl den känslan liksom, att man det gick inte riktigt längre att ställa klockan efter Rögle. Man visste inte riktigt vad man skulle få ut av dem. Man kunde få, drog man i ena snöret blev det hur bra som helst, men drog man i ett annat snör i nästa period så kunde liksom marken börja gunga under dem. Och det är väl det som inte riktigt funkar i ett slutspel, att stå så ostadigt.
Ska vi blicka och säga någonting om hela säsongen i sig också, inte bara de sista matcherna, eller?
Linus Alins sekreterare har kommit in med ett flock papper. Han.
Det här är julafton för mig, för det första. Och för det andra så har jag absolut ingen sekreterare.
Just för att du har massa papper eller för att det är siffror på dem?
Både och faktiskt. Mest siffrorna. Vi kan väl bara...
Tar du hand om min mailkorg sen?
Oh, herregud. Det är haveriet.
Flaggor.
Ja, men det hör väl ändå till när en liksom säsong är avslutad och sammanfattar lite kort i alla fall olika delar i rent statistiskt. Om ni är nyfikna på det. Det var jag i alla fall.
Jag är det.
Så vi går igenom det topp tre liksom på varje i varje del. Utvisningsminuter där man inte vill vara i topp, men i alla fall. Daniel Bartov har flest och han har också överlägset flest 2-minuters utvisningar i laget. Han hade fått 2 utvisningsminuter och sen kommer Simon Ryfors, sen Daniel Widing, Taylor Mattsson och Leon Bristedt. Men det intressanta är, det är ju matchstraff och sånt som döljer sig bakom de här. Men det intressanta är ju då att Daniel Bartov har tagit på sig flest 2 år av alla.
Men det är inte rent, om man sätter lite perspektiv, det är inga bizarra siffror. Så har du 44 minuter, det är typ en minut per match. Det är en utvisning varannan match. Okej. Kanske ska ner på en var tredje.
Mm. Matchvinnande mål. Gissa vem som har gjort flest. Gissa.
Bristedt.
Britén.
Daniel Widing. 4 stycken. Och sen har vi Cody Curran, Daniel Saar. Och sen följer ett koppel av spelare. Widing gjort 4 och sen Curran och Saar då vars 3. Skott på mål.
Saar, 1 miljon. Eller väldigt många.
Jag gissar på några färre. Kan han ha 350?
Saar har 50 matcher skjutit 150 skott på mål. Av dem gick 13 in. Vi pratar grundserie här hela vägen då förresten.
Yep.
2 Cody Curran. Han gjorde han sköt 133 skott och sen Ted Britten 116, Leon Bristedt 100. Linus Sandin 88. Så det är rätt så stor skillnad på mellan ettan, tvåan och neråt med då Saar och Curran.
För att bara sticka emellan, men när du, det var inte meningen att håna Daniel Saar för att han skjuter Emil Jofskutt. Faktum är att om jag går igenom en truppen och säger vilken hockeyspelare har utvecklats mest under säsongen, så skulle jag nog säga Daniel Saar.
Det säger ju också mycket att man tar sig till de skottlägena så ofta. Sen har jag inte fått den utdelningen på långa vägar han hade önskat med tanke på hur mycket han har skjutit. Men som sagt, han har ju tagit sig in där det händer också. Håller med dig, i det defensiva jobbet har han ju blivit en helt ny spelare.
Glömmer ni inte bort Leon Bristad här?
Jo, men det är möjligt att för att man sitter på en, liksom en längre historik med Saar. Man har sett honom, vet du, jag har pratat lite om att man har sett alltså hans potential och tänkt vad han skulle kunna bli. Och så har man följt honom och så såg man honom i Malmö och så har man aldrig liksom, han har inte riktigt blivit en spelare. Men jag tycker att rent hockeyutvecklingsmässigt så tycker jag att han har varit häftig att se de sista månaderna. Det är ju en komplett SHL-spelare idag. Betydligt bättre hockeyspelare än den som var i Malmö förra säsongen.
Mm. Tacklingar. Etta. Craig Shearer. 75 stycken. Och han har då bara spelat 41 av matcherna, vilket gör den här skillnaden rätt så stor. Daniel Bartov tvåa på 56 och sen Allen Bibich trea på 49 och sen följer Arne Lööf, Taylor Mattsson, Matt Carey faktiskt. Trots att de bara spelar 20 matcher så delar han ut 37 tacklingar.
Så har inte du Lukas Elmenäs var registrerad för en tackling på hela säsongen?
Jo, det stämmer. Det stämmer. Han gjorde sin andra i åttondel 2 mot HV.
Jag gjorde en anteckning på den också.
Jag ska dubbelkolla här bara. Jo, det är en tackling under grundserien. Lukas Elmenäs. Vad var det vi sa? En så kallad rollspelare.
Ja. Han är inte hans primära arbetsuppgift kanske.
Vi går vidare. Blockerade skott. Här får de bara snabbt. Shearer har flest, 51. Arne Lööf 2, 49. Cody Curran 3 med 43. Vill ni ha mer statistik eller ska vi nöja oss?
Jag pumpar på lite till du.
Okej. Jag hoppas att alla lyssnar tycker att det är lika intressant som jag tycker.
Jag tycker det är väldigt fascinerande att se hur pappren bara faller här inne. Mm,
magiskt.
Sekreteraren kommer att få göra det här.
Eller städaren.
Plus minus statistik. Där hade Daniel Bartov bäst i Rögle på plus 14. Teddy Brithén, Daniel Saar har plus 7. Delat tvåa där. Och sen intressant, Cody Curran låg länge otroligt högt upp i den här statistiken i hela ligan också. Han slutar på plus 4. Dala riktigt ordentligt i den statistiken.
Där vill jag komma in med en kommentar.
Varsågod.
Precis innan vi skulle gå in i den här sändningen eller inspelandet så tog jag bara fram Rögles poängliga interna. Så jag har hela laget framför mig här och så bara, vilken siffra är det där? Och titta, plus minus minus 15 och så bara, okej. Mattias Sjögren minus 15. Och för att sätta det här i proportion till någonting så är det så att i Timrå, Timrå, superjumbon, där är det 10 spelare som har sämre plus minus. Så vi skippar Timrå, vi tittar bara på alla andra lag. Då visar sig att det finns en som har sämre i Linköping, Filip Karlsson, minus 17. Det finns en i Mora, Ryan Johnston på minus 16. Och så finns det en till i Mora på minus 15, Marek Dolega. Alltså, det är bara de som har sämre i hela ligan av Mattias Sjögren. Jag har ju stått och pratat om att han är så viktig och sådär. Och det är han ju. Han har ju många kvaliteter. Men minus 15 på Sjögren. Det är för dåligt.
Ja, det är en av Rögers liksom tyngsta värvningar och en liksom erkänt stark tvåvägscenter. Han ska inte gå i mål på de siffrorna. Det tror vi alla kan vara överens om.
Verkligen. Vem har spelat mest Rögle då? Snitttid?
Cody Curran.
Det har han. Han är etta på knappt 24 minuter och sen är det Craig Shearer. Och då Eric Jelena kommer in på en litet hörn här även om han bara spelar 8 grundseriematcher som är 3 i den statistiken. Sen följer Ted Brithén och Leon Bristedt efter. Det blir lite break här varje gång för jag ska ha nya papper fram. Poängligan har nog de flesta koll på, men den vann, Rögles interna vann Ted Brithén en poäng före Cody Curran och sen de hade 38-37 poäng och sen Daniel Saar 35, Leon Bristedt 33 och Linus Sandin 23. Tack ska ni ha. Det var det.
Bra, Linus. Väl summering. Nu står Daniel med ett block också.
Om ni inte misstycker så skulle jag bara vilja göra någon slags bokslut vad gäller Chris Abbotts första år som sportchef.
Kör.
Jag har identifierat det till 16 spelare. Och där har jag satt ja på 9. Och jag har satt nej på 7. Jag betraktar 9 värvningar som lyckade. 7 som icke lyckade. Och de som jag har satt ja på är Daniel Widing, Leon Bristedt, Cody Curran, Daniel Saar, Mattias Sjögren ändå, Daniel Bertov, Erik Andersson. Ser kanske inte ut som någon poängmässig succé, men sett till roll och så kan inte jag betrakta honom som ett misslyckat nyförvärv. Nils Höglander och Jonas Ahnelöv. På nej-sidan sätter jag Kristoffer Bengtsson, Matt Carey, Trevor Mingoya, Ken Jäger, Christian Thomas, Matt Andersson och Eric Jelina. Det är klart en subjektiv lista. Det är möjligt att ni eller lyssnare skulle vilja möblera om. Men om man då går på den nej-listan så hittar vi där då en svensk spelare, 2 från Kanada, 1 från Schweiz och 3 från USA. En svensk, 6 utländska spelare. Nu är inte detta något rasbiologiskt experiment, men på ja-sidan bland de lyckade nyförvärven så hittar jag 8 svenska spelare och 1 kanadensare.
Det är ändå intressant, såklart.
Det är mycket intressant.
Det där är väl en teori som har funnits tidigare från andra också, va? Att det är inte så där jätteenkelt eller självklart att transatlanter ska lyckas i SHL.
Nej. Det är precis vad det är. Men det stärker nog min teori om att Chris Abbott kommer att... Jag tror att han kommer lägga mycket energi på att försvenska det här laget. Att i större utsträckning leta efter Daniel Bertovs, Nils Höglanders. Alltså den typen av spelare. Unga svenska spelare som har visat sig dugliga i allsvenskan till exempel. Jag blir inte förvånad om den kategorin spelare ökar och att man, och det är faktiskt flera av de här mest profilstarka nyförvärven som säkert har kostat mest pengar och som har kostat mest kraft att liksom scouta, övertyga att komma hit och inte minst liksom få hit dem rent fysiskt. Så...
Men det förutsätter ju också att Chris Abbott tycker som du angående spelarna.
Ja, men det är klart att han kanske sätter Mingoya på en godkänd lista. Liksom. Det vet jag inte, men det var min uträkning i alla fall.
Ja,
härligt.
Vi kanske skulle ha lite annorlunda Linus, men ungefär något sånt kanske. Mm. Jag har inte själv gjort listan, så jag vågar inte säga någonting nu. Någonting mer som vi ska säga om säsongen som varit? Jag har en sak. Någon annan som har något?
Varsågod.
Ja, kommer nästa sågning. Tar vi fram Fogsvansen igen. Skit i Köln, säger jag. Skit i Köln. Alltså, inte bokstavligt. Inte i sjön heller. Men alltså, hoppa över Köln. Åk inte till Köln. Vill ni ha en bra start? Skippa Köln. Ta en vettig. Jag vet, jag ska inte säga vettig här, men ta motstånd som är bättre. Gör en bättre resa. Icke Köln. Så är Rögle med från start nästa säsong.
Men jag och Linus var där och åt jättefina schnitzlar på Bajomas.
Och jag gick in i den mäktiga domen. Men det spelar ingen roll. Jag tror att det är för dåligt motstånd där för att Rögle ska komma rätt in i säsongen.
Okej, vi gör en anteckning på den fronten. Är det nu jag ska ställa mig vid skampålen eller?
Va? Har vi såna också?
Jag försöker komma på en bra undanflykt, men min sämsta grej är att ljuga. Jag kan inte det. Så jag har misslyckats med min hälsning idag.
Jaha.
Den gick inte att leverera förrän i eftermiddag, vilket innebär att ni får vänta en vecka på den. Men den är jättefin och vi har haft så mycket annat att prata om, så vi har ändå, tiden är ändå ute.
Nej, men alltså, vi har ju inte pratat något om namn in, vilka som ska in i laget.
Okej.
Jag vet att klockan rinner iväg och sådär och vi har tider att passa, eller någon har det kanske. Men ja, precis. Jag får klockan upptryckt i ansiktet på mig här. Men ändå, något ord om. Målvakter har vi sagt. In med en målvakt. Vad behövs mer? Vi måste ta det något kort också. Vad mer måste in?
Ja, men önskelistan är väl den har vi inte sett, men den är inte den vi är väl ganska klara över att Dennis Everberg, Erik Martinsson, Niklas Hansson kanske, den typen av spelare som har varit här och som har visat sig vara gångbara och visat sig vara trevliga personer och bra personer att ha i ett omklädningsrum, att de är högvilt, eller vad sa du, Linus?
Mm, absolut. Och om vi då tittar lite mer brett på truppen så offensiv bredd behövs.
Ja, och spets. Alltså, avlastning för...
Vi kompletterar varandra bra där, tycker jag.
Offensiv spetsbredd.
Precis. Men vi kan väl också konstatera att det är väl rimligt att anta att det kommer att bli ett till hälften nytt lag. Skulle kunna tänka mig att det är en 10 spelare ut och 10 spelare in faktiskt.
Mm. Ni tror på så pass stor omsättning?
Ja, börja gå igenom alla frågetecken och utgående kontrakt och lägg till någon till som man kan inte förvänta sig skulle försvinna. Så mellan 8-9 in och 8-9 ut tror jag vi kommer att landa på.
Jag lider med er alla att slutspelet tog slut. Jag hade själv velat jobba vidare med det. Jag tycker det är jättetråkigt. Okej, nu är det sagt också. Men det finns sånt som är roligt också. Och det är att den säsongen som vi är inne i nu, den galna mellansäsongerna där spelare kommer in och försvinner. Det är roligt.
Det är roligt. Och vi kan väl lova att vi kommer att fortsätta ösa på i tidningen och på sajten och här i podden med bevakning. Och vi kör väl podden ett tag till i alla fall. Så får vi se vilka dagar och så vi ställer oss här och maler.
Vi tar väl ett avsnitt i taget.
Ja, det kör.
Jag har inte tänkt överhuvudtaget på framtiden faktiskt.
Nej, inte heller. Jag har inte ens tänkt på om jag finns nästa vecka. Så att, vi får se helt enkelt.
Tyvärr.
Okej, vi tar ett rödglasnitt i taget när vi väl börjar tänka på det.
Mm.
Ja, och vi har ju typ några kanaler vi kan förmedla information i när det kommer.
Precis.
Gå ingenstans.
Håll utkik.
Okej, tack så mycket för den här veckan.
Adjö.
Adjö.
Denna podcast presenteras av Skorene, skobutiken med personlig service.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.